When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Tack igen för alla tack. Det är verkligen härligt att så många känner att de får hjälp och lär sig saker som stöttar och underlättar. Och du som redan har hittat hit kan göra en liten insats genom att rekommendera podden eller enskilda avsnitt i dina egna flöden på till exempel Facebook. Det är så många som trevar runt efter kunskap och här finns det massor alldeles gratis bara att ta för sig av. I det här avsnittet så har jag glädjen att ha en poddkollega som gäst. Och det är ingen mindre än kemisten, journalisten och framförallt löparen och influensen Petra Månström. Också känd som Maraton Petra på Instagram. Kanske känner du till hennes podd Maratonpodden. Vi talar om hur och varför man kan motivera sig till att springa. Och varför just löpning kan vara ett bra sätt att få igång systemet. Och ja, hur många sätt finns det inte man kan vara löpare på? Petra berättar också öppet och personligt om sina egna utmaningar med ätstörning, störtblödningar och hur det kan vara att komma i klimakteriet på grund av medicinering. Så välkommen att lyssna. Du, Petra Månström, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack så mycket.
Nu sitter vi på fel sida. Du är van att vara här i den här studion.
Ja.
Och du är van att vara den som ställer frågor.
Ja, jag har ju faktiskt blivit utsatt för att bli intervjuad några gånger i poddar. Så att, det är inte första gången, men det är alltid lite olika teman. Så det ska bli spännande. Jag är lite nervös faktiskt.
Ja, och så började du med att kasta massa frågor på mig.
Jag vet.
Så, nej, men det får du ta en annan gång. Så
men jag hör ju att du har jobbat med vin och jag bara började direkt så här. Men egentligen får man ju inte dricka vin om man liksom närmar sig klimakteriet, har
man
hört. Får
man inte?
Nej. Det var en väninna som hade varit på någon slags kurs eller workshop som handlade om klimakteriet. Och bland det första de fick veta var ju att man ska typ yoga och inte dricka alkohol.
Nej.
Och då hade ju hon och hennes väninna vänt i dörren nästan. Och bara, vi kommer inte ge upp det här. Det är vårt själsliga...
De sa inte vi kommer inte komma i klimakteriet.
Nej, det visste de. Det hade de ganska klart för sig. Ja, men däremot det här med att så här, säga nej till livets goda och det som de tycker om.
Men det behöver man inte göra. Däremot så är det ju så att klimakteriet och har man mycket vallningar och svettningar, då kan det drivas av alkohol. Så man ska nog kanske ta lite lugnt med det.
Ja, kanske känna efter hur man själv fungerar ihop med det.
Ja,
istället för att bara ösa på med vinet där.
Precis. Du Petra, egentligen är ju du kemist i botten, så då kan vi prata om vin ur en kemisk synpunkt, men vi ska inte göra det. Du är ju journalist och du började egentligen springa 2009, och det är så roligt för då följde jag dig. Du skulle blogga för Svenska Dagbladet om hur det var att springa maraton. Vad jag inte visste då, men som jag vet nu, var att du tränade ju faktiskt rätt så mycket innan. Så det var ju inte så här så första gången i livet du gjorde någon form av träningsinsats, men det var första gången du började springa ordentligt. Och sen blev du fast i löpningen, och du driver ju idag eget företag där du både poddar och bloggar och jobbar som influencer i massa olika sammanhang. Och så håller du mycket inspirationsföreläsningar om löpning, och så coachar du också.
Mm.
Så du är en bred bas att stå på. Och då kan man ju undra då vad den här friska kvinnan i 43-årsåldern gör i Klimakteriepodden. Och det ska vi komma till. Men först är jag bara nyfiken på, har du tränat idag?
Ja, det har jag gjort.
Har du gjort då?
Jag har sprungit intervaller på en bana som ligger nära där jag bor.
Ja.
Efteråt så hamnar ju mina data från det här passet i en app. Och då kan man skatta så här hur man kände sig, hur var känslan idag. Och då så skattade jag att jag kände mig liksom näst starkast faktiskt idag. Men det ösregnade, så det var lite andra utmaningar.
Ja.
Men man känner sig alltid som en sån här, man känner sig odödlig, som en riktig så här warrior. När man är där ute och det blåser och det bara är allmänt grisigt. Man är så nöjd efteråt.
Ja.
Det låter klyschigt, men det är verkligen
Men belöningen kommer efter, inte innan. Ja.
Och just det här med, som jag hör många, när man kopplar till klimakteriet, man pratar om att man ska styrketräna hårt, alltså tung styrketräning. Men jag vill också förespråka att man ska försöka våga springa, eller den konditionsträning man gör, att man ibland ska våga ta sig utanför komfortzonen, för det, man får så fantastisk belöning tillbaka.
Mm. Både endorfiner och framsteg och
ja faktiskt.
Ja. Du Petra, jag tänker så här, att ditt budskap generellt i både din blogg och sociala medier, det är ju att du vänder dig till vanliga människor som kämpar med att få ihop vardagen och allt ska gå ihop. Och ibland hinner man träna, ibland prioriterar man annat, och så är det liksom, ändå finns det ett motto i botten med att vi är alla livsnjutare som tränar för att leva och inte tvärtom. Och det gillar jag verkligen. Men om vi börjar där då, varför ska man ta sig tid och hur gör man ett realistiskt upplägg? Vi utgår nu från att den som lyssnar är 40 plus här, eller kanske till och med 50 plus.
Mm.
Eller ännu mer.
Ja, och det som kanske är en utmaning som har tillkommit på senare år är ju att vi får barn allt senare. Så det kan ju faktiskt vara så att man är i 40-ish och har små barn. Och då skulle jag säga att det är viktigare än någonsin att man faktiskt gör någonting. Det behöver absolut inte vara att springa maraton. Men att man, en investering för sig själv, på något sätt vara beredd och rusta sig för att bli lite äldre. Men också att kunna ta hand om sina eventuella barn. För det är ju ganska jobbigt att ha en femåring när man är 43 som vill att man ska åka skateboard och springa och allt det där. Och så orkar man inte riktigt så här. Så att jag har ju haft den drivkraften också.
Ja, för du fick barn som 38-åring.
Ja, nu ska vi se. Jag fyllde 39 faktiskt när jag, det året jag fick barn. Så att jag kände verkligen så här att det här kan man inte slamma igen. Utan nu får man ta sig samman. Och hur kommer man igång då? Ja, jag tror ändå någonstans att man måste bestämma sig. Det måste komma inifrån en själv. För även om andra runt omkring säger att du borde träna, om det nu är så att folk gör det, så blir det fel typ av motivation, tycker jag i alla fall. Utan absolut, man kan lyssna på folk utifrån och ta in det de säger. Men någonstans måste man vilja själv. För det är ju alltid segt i början. Det kommer man inte ifrån. Så att man måste liksom någonstans ha bestämt sig, tycker jag.
Mm. Så det är steg nummer ett, att bestämma sig.
Ja.
Och hur vet man hur man ska träna då för att göra så att tröskeln så liten som möjligt? Göra det så lätt som möjligt för sig?
Ja, men jag brukar säga att det är lite grann som att springa en intervall. Du ska inte rivstarta i början, för då orkar du inte slutföra intervallen. Eller om det är ett lopp. Och samma sak med en träningssatsning. Att du går ut lite försiktigt. Du behöver inte träna fem pass i veckan. Så det är ju det tycker jag i alla fall, jag ser många göra det misstaget att nu jäklar ska jag satsa här, nu ska jag köra 5 pass i veckan och jag ska bli en gladiator och jag ska springa maraton, och sen efter några veckor så bara orkar man inte, för att, och så blir man besviken på sig själv för att man inte lyckades. Bättre då att säga så här, men jag ska köra 1 pass i veckan, får jag till 2 pass så blir det bra. Och sen också underskatta inte det du gör i vardagen. Så det är ju så här klyschigt och ganska trött kanske begrepp det här med vardagsmotion. Men jag tycker faktiskt att den ger mycket mer än man tror. Så om du har liksom 1 regelrätt träningspass och liksom, ja, i vardagsmotion i övrigt, så är det en jättebra grund att börja på.
Och du träffar ju massor med kvinnor i din vardag och ditt jobb. Och har du någon sån här, liksom, vad tror du, vad går de flesta igång på? Finns det någon sån här liten nyckel som du ser oftare än någon annan?
Jo, men det tror jag, att man klarar sånt som man inte trodde att man skulle klara. I löpning så kan det vara att bara våga gå till en bana och springa intervaller. Alltså för många tror att man, om man är motionär och lite långsam, så får man inte vara på en friidrottsbana. Man får inte vara på Stockholms stadion och springa till exempel. Det är bara för snabba löpare. Och jag har sett så många gånger när jag har kommit med kunder eller grupper, och så får de köra ett intervallpass på banan. Och det brukar oftast gå mycket fortare än de har sprungit tidigare. De är så nöjda, endorfinerna sprutar, och de bara, jag trodde inte ens att jag fick vara här. Så bara en sån grej, då har de ju fått som en flygande start. Det tycker jag är så rätt coolt.
Ja, sätta sig i en seriösare situation kanske än man tror att man klarar av, för att visa att man gör det.
Exakt, ja, men precis. Eller investera i grymt bra löparskor. Varför ska du springa med gamla skor som är 10 år gamla när du kan faktiskt för en hyfsad summa få jättebra skor som gör att det blir roligare att gå ut? Alltså en sån grej också. Man ska inte underskatta det, tycker jag.
Nej. Och också för skaderisken kanske.
Absolut.
Att man inte liksom gör sig illa direkt.
Ja, självklart. Ja. Absolut.
Du, Petra, är det viktigt att ha en plan? Är det viktigt att ha ett upplägg? Nu tänker jag både mentalt men kanske även fysiskt.
Det där tycker jag är så svårt, för att jag kan ju prata om mig själv och så här, vad jag tycker funkar för mig. Jag vill ju inte skriva folk på näsan så här, ja, man måste ha en uppstyrd plan. Så här. Men om jag ska prata generellt, jag tycker mig ändå se att många människor har väldigt mycket i sina liv, speciellt när vi blir lite äldre. Det kan vara föräldrar som börjar bli lite krassliga, vi har barn, vi har karriär. Då kan det faktiskt vara bra att ha någon form av plan bara för att få till träningen. Men känner man att den här planen stressar mer än den ger, då kanske man ska fundera på om det är bra att ha det. Men jag tycker mig se att många fungerar bra med det. Men man måste också så lyssna inåt. Blir jag stressad av den här planen? Eller gör den så att det blir bättre?
Mm.
Det måste, tycker jag, man ska tänka på.
Ja, så kanske man måste revidera den lite då, ja, och då också. För att det är väl lätt att vara lite överentusiastisk, ja, när det är söndag kanske.
Och jämföra sig med andra.
Ja. Du tycker man ska det eller inte?
Nej.
Ska?
Nej, det är det man gör. Jag tror många kollar på Instagram så här, vad andra gör, vilka tider folk springer på. Om vi nu ska prata löpning, och så blir man stressad för att man inte själv springer så fort. Och så kanske man får för sig att man måste ha någon plan som är jätteavancerad och tuff. Och så klarar man till det. Och så känner man sig misslyckad bara.
Mm. Det här med att inte träna sönder kroppen utan balansera sig. Vad har du för erfarenheter att dela där?
Men jag ska säga, peppa peppar, jag har varit hyfsat förskonad från skador, även om jag i perioder har tränat väldigt hårt. Men jag har ju en podd där jag intervjuar allt från elitidrottare till motionärer. Och är det någonting jag tycker mig se, så är det just det här att man ska vara lyhörd. För många känner när man är på väg att passera en gräns. Absolut, sen kan det vara så att någonting smäller till och du skadar dig. Men oftast är det ju skador som smyger sig på. Och man känner kanske oftast att det stramar lite här, det är lite ömt där. Men man väljer att ignorera det för att det är så kul att springa. Och sen plötsligt så funkar det inte. Så att jag tror, och då brukar de säga så här, så fort jag känner att det börjar göra ont på ett dåligt sätt, då kanske jag tränar lite alternativt en period, jag styrketränar lite mer eller vad det nu kan vara, för att liksom ja, mota bort det där. För då är man ju på väg att gå över en gräns.
Så att det är inte så att man lägger av och vilar, utan det är snarare, ditt råd är snarare att man försöker komplettera med någonting annat som funkar just där och då.
Ja, alltså jag skulle verkligen inte rekommendera att man lägger av helt, för då tappar du ju liksom, dels så minskar flåset, konditionen, men det är ju synd att man har ju byggt upp en styrka och allt det här, och så att det är ju bara att träna någonting annat för att hålla igång det här. I väntan på att kroppen ska, vad det nu är, man har, kanske går till en naprapat eller någonting och kollar upp vad det kan vara, få lite övningstips. Men det tror jag verkligen, att lära sig att lyssna på kroppen. Man kan inte bara köra på, för då kommer det att...
Och när man börjar från en väldigt låg nivå, då kanske allting gör ont. Hur ska man tänka då?
Ja, men jättebra fråga. Jag vet själv när jag, visserligen har jag ju tränat mycket i mitt liv, men när jag började springa när jag var 33, då hade jag ju inte sprungit så mycket tidigare. Då hade jag liksom haft ett avbrott på 20 år liksom. Och jag minns när jag skulle springa intervaller och jag trodde att hjärtat skulle hoppa ur. Då gjorde det ju ont i hela kroppen. Men då vet jag att jag frågade någon och de sa så här, ja men det är inte farligt. Det får vara jobbigt. Så, här. Så det, absolut, det är en hårfin gräns. Vad är gott ont och vad är ont ont? Det är inte helt lätt att veta i början. Försök använda sunt förnuft. Jag tror man känner när man driver på alldeles för hårt. Alltså när man tokspringer. För jag ser också jättemycket av de människorna jag jobbar med, att folk generellt springer för fort. På alla pass. Så när jag säger, de säger, ah, men jag orkar inte springa mer än 2 kilometer. Nej, men vi drar ner tempot här. Och plötsligt så märker de att oj, jag kunde springa en mil och jag fick inte ont.
Du har ju varit öppen med att du har haft ätstörningar som du höll under kontroll med träning. Och många känner igen sig i det här. Och jag tror att vi är många som också genom livet har tagit till träning som ett sätt när det plötsligt känns som att det ligger några kilon runt magen eller rumpan för mycket och så vidare.
Bantning och framgångsrik träning fungerar inte ihop. Träningen var faktiskt det som hjälpte mig att komma ur ätstörningen. Så man kan säga att jag kände att om jag bara slutar äta, så kommer min kropp så småningom att bli helt, alltså jag kommer inte ha några muskler kvar, jag kommer inte orka någonting. Så då började jag träna och först, jag ska ärligt säga att när jag började träna på gym, här, nu pratar vi alltså då mitten på 90-talet, då gjorde jag ju det för att jag trodde att jag skulle kunna använda det för att fortsätta gå ner i vikt. Men sen när jag så småningom drogs in i den här kulturen på gymmet, så var det ju mer att jag märkte att jag måste äta för att orka träna. Sen kan man väl säga att mycket av det vi ser i sociala medier och där ute, det är ju olika former av kontrollerade ätstörningar. Det kan ju vara så, många kommer ju aldrig ur det här mönstret. Och många kanske har det här mönstret liggande latent. Men jag skulle ju säga att det är ju bättre i sådana fall att du tränar och äter bra än att du bara slutar äta. Om du tror vad jag menar. Men det är super. Alla som har haft en ätstörning kan nog förstå det när jag säger att det är extremt svårt att komma ur helt och hållet det mönstret, det tankesättet.
Nej, för jag tänker att det här med att få i sig mycket näring och näringsriktig kost, det är ju superviktigt för kvinnan som befinner sig alla åldrar, ja, men speciellt runt klimakteriet, så man inte stressar kroppen ännu mer. Och bakar du då in en massa hård träning, då kommer du verkligen stressa på systemet. Och jag tror att många börjar liksom så här, ah, men det ligger runt magen nu, hur ska jag bli av med det här? Och då tänker man så här, ah, men jag måste springa mer, eller jag måste göra någonting för att kontrollera eller få bort det där.
Och äta sallad samtidigt.
Ja, och det, nej, men det var lite den erfarenheten som jag ville liksom ha fram.
Ja, men jag fattar. Alltså jag kan ju relatera till min mamma. Alltså, det var också den här generationen med ständig bantning. Så man fick ju det itutat i sig att kroppen är fel i grunden och man ska banta. Och normal mat är, det blir, då blir man tjock. Det är ju bara nys. Alltså det är ju fel. Men vi är felprogrammerade. Jag tror att det funkar inte. Men jag förstår precis vad du menar. För jag märker också när man är ute med kunder, med grupper på resor, att folk har problem att äta vanlig mat. Det finns jättesnabba, superduktiga löpare som har mage. Så det är inte i magen som tempot sitter. Jag kan säga så här, där har man gått bet många gånger när man har stått i någon startfolla och så kollar man sig omkring och så bara, men de där kommer jag att slå. Man ska aldrig döma någon efter, alltså det, man får så fel. Man blir så totalt nedspurtad och omsprungen av folk med mage. Så att, har man stora problem och verkligen vill få bort den här magen, ja, då får man väl anlita en personlig tränare och styrketräna. Det tror jag mer på än att bara tro att man kan springa bort
ja, eller magen. Strypa matintaget.
Ja, nej, det ska man absolut inte göra. Nej. Det blir fel på alla sätt och vis.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Du är ju på gränsen då till den tid i livet när klimakteriet börjar smyga sig på. Och då brukar man ju få lite känningar i det här som man brukar kalla för perimenopaus eller för klimakteriet. Och just kroppens stresstålighet brukar ju då ge sig lite grann till känna. Och sömnen börjar liksom ofta stöka för en del. Har du känt någonting?
Jag fick ju en försmak av klimakteriet då. Så det är väl det jag kan relatera till. Förra året när jag åt en medicin i väntan på operation när jag skulle ta bort mitt myom. Då åt jag en medicin som pressade ner hormonnivåerna så att jag hamnade i, så här, som läkaren beskrev det, ett pseudoklimakterium.
Ja, eller ett monsterklimakterium.
Ja, är det så? För det vet jag att du sa.
Ja, men slår du ut allt med medicin direkt? Ja. Det är ju inte som i klimakteriet när det i alla fall sjunker så, gradvis. Utan då är det ju
puff.
Bang.
Ja. Och jag kan säga att det var inte en lek. Jag kände inte det här liksom värmevallningar eller något sånt där. Men jag kände att jag blev... det var omöjligt att träna till exempel. Det kändes som att hur mycket jag än kämpa så gick det inte att springa fort. Jag började tappa lusten på att gå till gymmet för att jag orkade ju ingenting. Och ändå åt jag exakt likadant. Och det här var lite läskigt för det gick som över... På några veckor bara så kände man så här. Man blev liksom en surtant.
Så att du kände att humöret satte sig på också?
Ja. Sen hur mycket som är kopplat till medicinen och hur mycket som hade att göra med livet i övrigt. Med så här, att det var myomet och allt det här. Det vet jag ju inte.
Vill du berätta varför det här myomet var ett problem?
Myomet var ju en gynekolog som observerade ungefär ett år efter att min son föddes. Och sen så sa hon så här, så länge du inte har några problem med det här. Så, ett myom, det är ju en muskelknuta i livmodern, kan sitta på lite olika ställen. Och, men så länge du inte har några problem så ja, då kan du bara låta det vara. Men sen då plötsligt några år senare, märkligt nog i anslutning till att min pappa gick bort. Och sen har jag pratat med väninnor som säger att det har varit lite lika för dem. Att en svår livshändelse har utlöst någonting. Så då plötsligt så började jag störtblöda i samband med mens. Och det var alltså, det var helt monstruösa menstruationer som kunde pågå i flera veckor.
Mm.
Alltså, jag är fortfarande, alltså jag kan svårt att beskriva, men alltså, jag minns att jag låg på 3 handdukslager och hade förlossningsbindor på mig som jag blödde igenom.
Ja, men då är det ju inte konstigt att man inte mår bra och att man blir trött, tänker jag.
Nej, precis. Exakt. Så att där att jag kände mig trött och sur, det hade säkert att göra med att jag, alltså järnbrist. Men också så här, då gick jag till läkaren och bad att få göra ett test. Och då så säger hon, du har inte järnbrist. Och då tror jag, efter att ha kollat runt lite grann, att det har att göra med hur man mäter järnbristen. Mm. Det här vet du mycket bättre än jag, men det man ser i blodet behöver inte vara det som är kroppens status.
Nej, då. Precis.
För jag kände ju uppenbarligen att det här funkar ju inte. Ingenting funkar ju.
Men det säger sig självt. Om du blöder liksom litervis, som ja. Det låter som, ja. Varje månad och så ja. Länge. Det är ja. Klart att man mår dåligt. Men fick du hjälp av vården? För här hamnar vi ju i den här mystiska mellanlandet, tänker jag. Mellan gynekologer och det är någon som ska operera. Och det är en massa olika stuprör plötsligt involverade.
Mm. Ja, men, ja, precis. Vi ska säga, det här är ju jättevanligt. Alltså, 40% har jag fattat som av alla kvinnor, kanske fler, har ju myom. Och det som hade hänt då såg ju läkaren var ju att myomet hade vuxit. Och ofta är det ju då som man får problem, för då irriteras ju slemhinnan. Och ja, men jag gick ju till läkaren och bad om hjälp. Och först så fick jag ju p-piller.
Mm.
Men det gjorde ju bara att jag fortsatte blöda hela tiden.
Uff, ja.
Det slutade ju aldrig. Alltså, det pågick hela tiden. Då fick jag så här cyklokapron för att minska blödningarna. Alltså, ja, så man käkar ibland när man har riklig mens.
Mm.
Men det funkade ju inte heller. Det kanske blödde lite mindre, men fortfarande. Livskvaliteten var ju helt under isen. Och jag är ju då en extremt vetgirig och envis människa som hänger förmodligen ihop med mitt journalistjobb också. Så jag ger ju inte mig förrän jag har fått hjälp. Så jag tror att jag gick kanske till 3 ytterligare gynekologer. De ville ge mig spiral. Och jag var så här, jag vill inte ha spiral. Inga bra erfarenheter av det.
Och det här var innan du hade fått den här klimakteriemedicinen?
Ja, exakt. Ja. För klimakteriemedicinen, det var så att jag hade läst om en studie här i Stockholm som man gjorde på myom. Och jag gick till min gynekolog och tiggde och bad att få komma med i den här studien. Och då kollade hon om det fanns plats, och det gjorde det inte. Så jag blev förkrossad. Men då hade jag i alla fall googlat mig fram till att man använde en medicin som hette Esmia, som man kunde ta i väntan på de här operationerna som de gjorde i studien, för att krympa myomen i väntan på operation. Så jag tänkte att varför inte prova? Fick medicinen, det slutade blöda. Jag hamnade i pseudoklimakteriet. Ungefär i samma veva så säger en god vän att de har fått lite avbokningar. Och det här också säger, ursäkta att jag är lite snurrig här då, men jag känner ju väldigt mycket människor som är journalister, som skriver om hälsa. Och då så var det en person som faktiskt kände läkaren på sjukhuset som gjorde studien. Och de har fått avhopp i studien. Det kan finnas platser. Du borde mejla Helena Kopp-Kallner. Så då mejlar jag henne. Och samma dag så får jag svar att kom till mig imorgon.
Ah.
Vi ska hjälpa dig.
Oh, ja, herregud. Och du blev hjälpt och det hela löste sig.
Ja, de utvärderade då en ny metod och sen så hade man en äldre metod som referens. Jag fick göra den äldre metoden som tydligen skulle vara lite sämre. Men jag fick väldigt bra resultat utifrån den då.
Mm.
Ja, det här var så sent som förra året.
Men sen då, när det här var omhändertaget, så har du haft normala blödningar och allting. Alltså, du har kommit tillbaka till dig själv, för jag säger så.
Ja, men vet du vad det sjukaste är? Det var ju att dagen efter jag gick hem från sjukhuset, det här var då före jul 2019, så kändes det som att jag hade fått en superkraft. Nu låter jag som att jag är religiös, men det var som att, du vet, livsenergin kom tillbaka. Och det förklarade ju läkaren med att bara säga, ja, men det är för att hormonerna, plötsligt så får du helt andra hormonsammansättningar när myomet är borta. Så att till exempel, jag hade ju kissat på mig hela tiden när jag hade försökt anstränga mig tidigare. Det försvann över en natt. hade med hormoner att göra. Och jag började ju träna. Äntligen kunde jag träna som jag ville. Ja, men det var helt, jag var som en ny människa.
Och sen dess har du inte känt någonting av några förklimakteriebesvär eller någonting sånt?
Nej, alltså ta i trä. Sen kan det ju vara att jag är så euforisk just nu så att jag inte märker någonting. Alltså ibland kan det ju komma en liten så här att jag känner mig så här, nu vart det varmt. Men det vet man ju inte om det har att göra med träningspasset man just körde. Eller om det är förklimakteriet. Jag har även pratat med väninnor som tränar som har passerat klimakteriet. Och de säger att är man van att svettas och van att, ja men, den här värmekänslan när man tränar. Då tycker man inte att det är lika, man märker ibland inte ens att man får en vallning.
Nej, men hur som helst, du mår bra och humöret är stabilt och du kan leva som du vill leva. Det är ju huvudsaken.
Ja, det enda kruxet nu, så vet jag sa till dig, det är ju det här som... man har ju hållit på med hormoner och du vet, upp och ner, hit och dit. Och läkaren frågar mig, vad vill du ha för preventivmedel nu då? Och jag känner så här, men jag vill inte ha något preventivmedel för jag har bollat och mixat så mycket med mina hormoner så jag är trött på det. Det känns som att man är i puberteten igen, att man, så här, man vet inte vad som ska hända. Så att det är väl som jag kan störa mig på nu, att det finns inga vettiga alternativ. Om inte kvinnan väljer att ta någonting, så ja, då, det finns ju inga manliga p-piller liksom. Nej. Så det tycker jag, det pratas inte så mycket om det.
Nej, och problemet är ju att det är ju ganska länge. Du kan ju inte så att säga sluta bara för att fertiliteten har gått ner så, om man nu är rädd för att bli gravid. Och ja, nej, den är lite knepig. Och det är många kvinnor som ställer den frågan. Hur länge måste man skydda sig? Och den är väldigt svår att svara på.
Ja, jag vet ju folk som har blivit gravida när de nästan är 50. Så att, absolut, man ska ju... Men det är svårt. Supersvårt.
Ja, nej, men det här, ja, det är ju fantastiskt att du vill dela den historien, för jag tror att väldigt många får mycket trassel inför klimakteriet, och det behöver inte vara när man är 40, det kan vara när man är 45 lika gärna, så det är otroligt viktigt att ta sina egna, framförallt de här kraftiga blödningarna, de ska man ta på allvar. Det är ingenting att leka med.
Nej, och jag får ju varje vecka får ju meddelanden från kvinnor som undrar så här, ska jag söka hjälp, hur ska jag göra? För det är ju så orättvist också i Sverige att alla landsting har ju inte samma möjligheter. En del går ju till sin gynekolog och får höra att du ska ta bort livmodern.
Mm. Jag vill komma tillbaka till träningen, och så vill jag att vi ska fundera lite grann på hur man rekommenderar att komma vidare för den som aldrig har rört på sig. Vi tog det lite grann i början, men om du bara ska ge någon sån här quick pep.
Ett tips är ju att ta lite hjälp för att få en flygande start. Jag menar, många som vill komma igång med gymmet och styrketräning anlitar ju en personlig tränare. Och det behöver ju inte alls bli så dyrt om man inte gör det superofta. Men jag kan tänka mig att vill du komma igång med löpning då, som ju som är min sport och den som jag pratar mest om, varför inte anlita hjälp? Mm. Det kan vara en gång. Kanske bara att någon... Du ser någon, den personen ser dig, den kan ge dig lite tips, du känner att du har kommit igång, du har ett tydligt start. Det kan vara ett sätt. Sen kan det vara att hitta vänner, alltså kompisar att träna med. Det tycker jag, om jag ser tillbaka på mig själv, de passen när jag har bestämt med någon att jag ska ge mig ut. Dels går de ofta långsammare, för att ja, de är bestämt att vi ska hålla det här tempot. Är jag ensam så vill jag ofta springa för fort, för då vill jag att det ska bli överstökat. Så liksom springa tillsammans med någon och prata. Det tycker jag är ett bra sätt också. Så man får ju helt enkelt hitta det man går igång på. Det kan vara en låtlista, springa till musik eller en podd. Så att man, ja men gud vad kul, nu har den här podden kommit ut, ja men då kan jag gå ut och springa. En sån grej. Man får hitta sina drivkrafter och acceptera att det är jäkligt jobbigt i början alltså.
Och sen blir det om man är för tung då, hur gör man då?
Om man är för tung, menar du som...
När jag säger för tung så menar jag inte vad man själv tycker är för tungt. Nej. Utan jag menar att man helt enkelt får ont i knäna, det sliter för hårt på kroppen.
Ja, observation, jag är ju då inte någon utbildad naprapat eller sådär, så att jag vill vara lite försiktig med att uttala mig, men känner man att man får problem med knäna när man springer, så brukar det ju ofta bero på löptekniken, att man det kan också vara att man har en felaktig löpteknik. Det kan ju bero på att du behöver träna upp styrkan i kroppen. Det kan vara, ofta så är det ju rumpan som är svag eller bålen. Så då kan det vara så att man bör ta kontakt med någon som kan ge tips på hur man kan stärka kroppen med hjälp av styrketräning för att förebygga skador. För det är ju ofta så att det är liksom tekniken som
gör att man får ont.
Som gör att man får ont, absolut. Ja. Man ska inte ha ont när man springer.
Nej, och sen tänker jag också att man kan ju få upp pulsen genom att gå i backar snabbt.
Ja.
Man måste ju inte rusa som en galning runt i samhället heller.
Nej, och man behöver verkligen inte springa hela tiden. Alltså man kan ju varva gång med löpning. Det låter ju så här jättetort och trist, men det kan man absolut göra. Mm. Det, det finns inga rätt eller fel.
Nej, så det gäller att skaffa sig lite pepp så här, oavsett var man befinner sig. För då tänker jag att det är samma råd som lite grann gäller för den förstnämnda som den som redan är igång och behöver liksom pepp för att ta sig vidare eller fortsätta.
Ja, men om jag ser till mig själv så är det ju det som jag kryddar mitt löparliv med för att hålla mig uppe. Nu är det ju mitt i pandemitider, men annars kan ju också ett lopp vara ett sätt att boosta motivationen på. Mm. Men då vill jag bara ge rådet att men sätt ett realistiskt mål. Det behöver inte vara, kanske inte ens tidsmål. Det kanske kan vara att så här, ta sig runt med en bra känsla. Eller orka spurta på slutet. Man måste ta sig, alltså, och ju mer vältränad man blir, desto jobbigare blir det att komma utanför komfortzonen. För kroppen anpassar sig hela tiden. Men man är ju helt ärligt trött på att vara den här. Jag är ju som ett rundvandrande dåligt samvete för folk. Så är det ju. Och det kände ju du igen också.
Mm.
Varför är det så? Är det för att liksom folk i grunden är lata och inte orkar röra sig? Jag är inte så extrem som du tror. Men min poäng här är att jag tror så här. Jag tror problemet för många människor är att de är periodare. Det är att du kanske kommer på när du har fått barn att det blev några kilon extra, jag måste komma igång. Och då har de en jäkla uppförsbacke. För då har de inte någon erfarenhet sedan tidigare. Kroppen har förändrats. Och man känner att allt är jobbigt. Men har du tränat innan du födde barn, då vet ju du hur det kan kännas och hur du mår av att träna. Så därför vill jag verkligen uppmana människor att sluta aldrig. Det behöver inte vara maraton, men sluta aldrig, för då tappar man kontakten. Och sen att komma tillbaka, det blir jobbigare och jobbigare ju äldre man blir.
Mm.
Och man vill inte sluta som den här gnälliga människan som är arg på alla som springer. Det är liksom, det blir inte den. Utan bli den som hejar på istället.
Nej, för det kanske drivs av ett dåligt samvete egentligen.
Ja, och det är som vi sa här. Att man vill inte höra att man är duktig. Du vill inte höra att du är duktig. Jag vill inte höra att jag är duktig. Jag känner mig inte duktig. Jag känner bara, jag gör det här för att klara av att bli gammal.
Ja, det är nästan egoistiskt också.
Ja, för jag har verkligen sagt, jag sa ju nej. Jag kan inte spela in podd på förmiddagen. Jag ska ju, och det sa ju inte jag till dig. Men jag hade ju träningen inbokad där.
Mm.
Så jag vill göra mitt pass.
Mm.
Och sen jobbar jag sen. Ja, jag känner bara, jag vill orka bli gammal.
Mm. Men sen så lyckas du ju också influera människor till att bli peppade på något sätt.
En del, ja.
Det kanske man får, några på köpet blir lite irriterade eller får dåligt samvete. Då kanske man får köpa det.
Ja, så är det ju väl.
Jag är bara nyfiken också på det här med tillskott. Och nu är ju du och jag vet att vi har en sak gemensamt. Förutom att jag också gillar att springa så tar ju du också Selexir. Berätta, vad får du av det och vad tar du mer för kosttillskott?
Oj, det är nästan som man inte vågar prata om kosttillskott. Det var en följare som skrev till mig häromdagen, så här, hur gör du med dina kosttillskott? Och då gav jag tipset att jag hittat en sån här fiskedragslåda i fiskebutik där jag har mina kosttillskott. I perioder så kan det bli ganska mycket, men Selexir, jag tycker det, jag märker i alla fall att när jag inte äter Selexir så märker jag tydligt att prestationen påverkas när jag springer. När jag äter Selexir, nu pratar vi Selexir One då, här. Då känner jag mig mer skärpt, får mer kraft och kan genomföra passen bättre, tycker jag. Sen exakt vad det beror på, det vet jag inte. Men det är en bra sammansättning av ämnen där tydligen.
Mm. Vad kompletterar du mer med?
Jag äter, i perioder så äter jag magnesium, zink, D-vitamin, C-vitamin, kollagen.
Ja.
Fiskolja.
Ja, omega-3 fiskolja.
Ja, i och för sig. Ja, det är ganska basic. Men det blir ganska mycket piller till slut.
Ja, jo.
Men så är det på morgonen och bara, herregud, nu var det så här en näve igen. Ja. Mm.
Och då kompletterar du ändå det här med bra mat, för du är gift med en kock dessutom.
Ja, ja men precis. Ja, verkligen. Mitt ätande fick ett lyft när jag träffade honom.
Ja.
Det kanske skulle räcka att äta bra mat, jag vet inte. Men jag har bollat det här med väninnor och många säger så här, men jag känner mig lite bättre när jag tar de här tillskotten. Och sen om det är placebo eller inte, jag bryr mig faktiskt inte.
Nej.
Men jag gör det ändå.
Mm.
Ja, för det är ju inte billigt.
Nej.
Heller.
Nej, jag vet.
Mm. Okay.
Har vi missat någonting här, Petra, som du tycker är viktigt att få med dig eller få ut?
Kanske man ska trycka extra mycket på det här med att, som jag också brukar konstatera när jag är ute och springer med mina vänner som är 50 plus, uppvärmningen tar längre tid. Alltså det kan vara att man behöver 5 kilometer på sig innan man är igång. Sen kan man tuffa på.
Men det betyder alltså inte att man står och stretchar i 50
nej,
minuter?
Nej, att man joggar, men att man kanske inte kan, du vet, som man kunde när man var 20, om man nu sprang dem då. Då kunde man bara dra iväg. Och man fick inte den här tunga känslan.
Nej.
Men det är flera av mina vänner som beskriver att det blir jättejobbigt. Man får liksom som en dusch av mjölksyra. Men om man bara smyger igång, då blir det bättre och man förebygger skador. Samma när man varvar ner efter passen. Uppvärmning och nedvärmning tar mer tid.
Mm.
Så är det.
Ja, bra. Perfekt. Tusen tack. Då är jag jätteglad för att jag fick ha med dig här i Klimakteriepodden, Petra.
Tack för att jag fick komma.
Ja, jättebra.
Det här med järnbrist är verkligen lurigt och vi har tidigare talat om blödningar, om hur de lätt kan förvärras utan att man tänker på det åren innan menopaus. Symptom på järnbrist är att man känner sig trött, hängig, lätt blir irriterad, får svårt att fokusera och koncentrera sig. Dessutom så känns det på orken med nedsatt prestationsförmåga. Det är så likt mycket annat som trassel med sköldkörteln och ganska allmänna symptom på hormoner i obalans. Så det finns all anledning och ta blödningar på allvar. Och det finns dessutom olika sätt att mäta järnbrist och du kan läsa mer på klimakteriepodden.se där jag har lagt upp ett par länkar och likadant på Facebook-sidan. Dessutom så tycker jag att du ska lyssna på avsnitt 122 där kvinnokliniken pratar om just blödningar. Och det är otroligt viktigt att komma till bukt med rikliga sådana som är supervanligt i förklimakteriet. I avsnitt 64 med Eva Rölander kan du också höra mer om bland annat myom. Och vill du lyssna på Maratonpodden med Petra Månström så hittar du många intressanta avsnitt. Och bland annat så skulle du kunna få höra Katarina Voxnerud som var otroligt uppskattad här i Klimakteriepodden när hon var med 146 och 47. När hon talar om att träna och hur man gör det när man är lite äldre. Och då är det Maratonpodden avsnitt 186 du ska leta reda på. Men det finns många andra spännande. Och Petra har också delat sin favoritmaträtt på Instagram. Och det är kontot Klimakteriekocken som gäller. Något otippad rätt kan man kanske tycka. Kolla in Klimakteriepodden på Instagram och Facebook. Där finns det alltid något att ta del av. Och där kommer du också i kontakt med mig, Åsa Melin. I nästa avsnitt så ska vi tala om att sova gott igen. Vi ska följa upp avsnitt 151 med sömnkonsulten Lisa Karpevi som kan just lära oss sova. Den här gången så ska vi gå igenom vad min sömnutredning gav och hur livsstilen påverkar sömnen. Dessutom tar vi upp era frågor och tips som har kommit in angående ögonmasker, tyngdtecken, kaffe och en hel del annat som kan vara intressant. Så missa inte det. Tusen tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.